välkomna till avsnitt 46 av Ångestpodden!
Hej!
Du sitter verkligen och flinar.
Håller på att dö av skratt nästan.
Varför det?
För att jag tänker på social media party på lördag.
Ja.
Vet ni vad, när ni hör det här, om ni lyssnar på torsdag när det här släpps, så skulle vi bli så extremt glada om ni gick in och röstade på oss på social media gala som årets podcast.
Mm, det skulle betyda allt.
Nu går in på www.socialmediaparty.se/gala.
Mm.
Eller så här, på hemsidan står det typ rösta.
Ja, ni får scrolla ner lite. Så ser ni rösta-knappen där.
Mm.
Väldigt enkelt.
Ja.
Mm. Ja, det börjar dra ihop sig.
Vi skulle bli jätteglada om ni kom också på lördag.
Mm. Mm.
Och kollade på vår livepodd.
Mm.
Den kommer bli skitkul.
Det tror jag med.
Mm.
Vi knäckte lite idéer idag.
Lite spexig.
Mm.
Usch, utlova.
Konfettiregn.
Man bara lite dans lite.
Ja, nej, det blir säkert jättebra.
Mm, och det ska bli skitkul att träffa er om ni kommer.
Mm.
Vill säga.
Vad har du gjort idag?
Jag har fixat mina naglar. Du, jag har en sak att berätta om det.
Mm-hmm.
Jag har hållit på det här.
Mm.
Det här var så hemskt. Nej, men det var kul. Det är ju så härligt att sitta och fixa sina naglar. Nej, men det är verkligen terapi för mig. Speciellt idag. För då gick jag till ett ställe i gallerian. Ni vet sån här grej. Och man går in bara. Alltså det bara är där.
Liksom. Lite dropp eller?
Aha, dropp in, ja. Mm. Nageldropp in. Och du vet så här. I vissa gallerier. Det följer med inredningen. Den nageldelen tror jag. I alla fall. Jag kom in så här. Hej hej, har ni tid nu? De bara, ah, vi har tid. Jag måste ju ha nyfixade naglar nu till den här galan. That's why. Kommer in. Hon bara, ah, men slå dig ner så här. Kommer in en man. Jag bara, hej hej. Nej, då visade sig han kan inte svenska.
Mm.
Och lite engelska. Jag bara, ja, men det är ju skönt.
Du bara, liksom. Det är ungefär på samma nivå som min engelska.
Ja, men typ. Och nej, men det var så här, det var skönt. För det kändes som en terapitimme där jag och han och mina naglar blev gjorda. Liksom. Som jävla kung var han förut.
Mm.
Ja. Och bara, men du får välja färg här. Får man en sån färgkarta, ni vet. Och jag bara pekar, bara, men den vill jag ha. För jag ska ha röd klänning. Så då passade det med den här beige färgen. Bara, okej. Okay. Det är bara det att när mannen tar fram och ska börja måla mina naglar.
Mm.
Då är skiten rosa. Och jag sitter där och jag tycker så synd om honom. Och jag bara, han kommer ju inte för ska jag bara, no, no. Alltså så här, liksom, Eller ropa på henne kändes ju mer typ respektlöst. Så jag säger ju inget. Och jag bara, okej, men det blir rätt tunt liksom. Så här, ett lager. Nej, kan dra till. På ett lager till. Vi är inte nöjda där liksom. Så jag sitter där och bara, okej. Okay, jag ska ha röd klänning och rosa naglar på en så kallad blogggala. Mm. Kul. Men sen när jag kom ut i ljuset så var det inte så farligt. Då var de inte så rosa som de var där inne. Under UV-lampan.
Så det blev bra ändå?
Ja, det blev det. Det var inte den färgen jag valde, men det blev ju helt okej.
Det blev inte katastrof liksom.
Nej, de är jättefina.
Mm, ja, det är de. Det kan jag ju instämma.
Ja.
Mm.
Ja, men det var en upplevelse.
Mm.
Nej, men så här, jag ville verkligen inte. Det kändes som att jag skulle förolämpa hela hans arbete om jag bara, det är fel typ. Det hade jag ju inte gjort.
Nej.
Det hade ju varit helt normalt egentligen. Men alltså, där har jag en spärr.
Ja, men det är lite som att säga när man sitter hos frisören.
Amen.
Och man liksom, man har ju upplevt gånger hos frisören när man inte har blivit helt nöjd.
Ja, jag trodde du skulle säga man har ju upplevt några få gånger när man är nöjd. Det är mer jag.
Okej, okay, backa bandet. Mm. Det var det jag menade.
Ja.
Men så de 100 gångerna när man har gått från frisören inte varit nöjd, hur många gånger har man sagt att man inte är så nöjd?
Aldrig.
Nej.
Vadå, jag avundas ändå sådana människor som verkligen gör en scen. Och de bara, jag betalar inte dörren för den här skiten.
Mm,
jag
det var inte så här jag sa att jag skulle se ut.
Skulle jag aldrig göra.
Nej. Jag kommer ihåg när jag visade en bild på, det här var ju någon gång tidigt 2000-tal. Och jag skulle klippa mig och hade med mig en bild på Robin. Du vet,
Do
you really want me? När hon hade så här extremt uppklippt puderfrilla typ.
Mm-hmm.
Puderfrilla på blipp. Ja. Men jag fick inte riktigt puder för det var lite uppklippt i mitt.
Du ville bli Robin, men du blev någon sån här bibliotekarie 50 år.
Ja, men typ.
Gud vad vi svävar ut.
Mm.
Vi är ju gäst idag, det är ja. Absolut inte vi som ska prata.
Nej, idag är ju ämnet homosexualitet med psykisk ohälsa.
Och så kommer vi komma in på mycket näthat också.
Mm.
Ja, men gästen idag är Mohamed Tosari!
Yay! Eller ja, människor får man typ leta efter.
Ja, vi, jag tycker det var så roligt när vi spelade in.
Ja, jag med.
Vi var som små ljus typ. Nej, men det blev så en himla bra intervju, för Mohamed är så otroligt härlig och han är jättebra på att berätta, vilket ni kommer märka.
Mm.
Och sen var det lite intressant det här med att han bara, jag har inte pratat om det här innan.
Mm, det var kul. Vi öppnade nu upp för med frågor som han inte liksom har fått tidigare.
Men hur upptäckte vi Mohamed?
Jag har ju följt honom på Twitter ett tag.
Mm, det var dit jag ville komma. Mm. Han är ju liksom lite så här Twitter-kändis. Mm. Kan man säga så? Finns det något som är det?
Twitter-kändis? Ja, det gör det väl.
Ja, vad härligt. Du är vi podcast-kändisar då.
Ja, klart.
Nej, men det är en härlig intervju och intressant.
Mm, verkligen.
Ja, då ser vi väl som vanligt då.
Mm, nu rullar vi intervju med Mohamed.
Varsågoda! Hej Mohamed och välkommen till Ångestpodden!
Hej, hej och tack, tack!
för de som inte vet, vem är du?
Vem är jag? Gud, jag hatar verkligen att svara på den där frågan, men... Ska förklara vad jag gör eller vem jag är?
Ja, men den är så svår. För det är alltid så, det blir automatiskt att man säger vad man gör.
Mm.
För det är så här, vem är du? Det är så svårt att typ ringa in. Så berätta vad du gör.
Det är som när man sitter så här i mellanstadiet, man satt i en ring och skulle presentera sig själv. Det var så jäkla pinsamt. Nej, men vad gör jag? Jag känns jäkla töntigt med då bloggar, twittrar, skriver krönikor, har en podd. Jobbar på Phone House. så det är väl typ det. Jag...
Mångsysslare.
Ja, mångsysslare typ. Försöker väl bli någon slags mediamänniska typ, antar jag.
Jo, men det känns som att du är på god väg. Det är därför vi vet vem du är.
Ja. Nej, men det känns skönt att höra. Men jag vet inte riktigt hur det går. Vi får hålla tummarna, helt enkelt.
Mm. Okej, nu får du ångest på den frågan. Vad känner du eller vad tänker du när du hör ordet ångest?
Gud, alltså just nu så är ångest för mig... Typ pengar och bostad. Jag tycker att det är väldigt stressigt att typ så bo i andra hand och sånt där, att man aldrig vet hur länge man har sin lägenhet. Så det är ganska mycket ångest för mig just nu. Annars så typ sömnlösa nätter och typ hjärnspöken.
Mm.
Basically, det är väl typ det är, antar jag. För mig i alla fall, tror jag. Gud, var det ett OK-svar?
Ja, men vi ska ju prata homosexualitet kopplat till psykisk ohälsa idag.
Mm.
Och du kan ju bara stå för hur det känns för dig. Och du står ju inte för liksom alla homosexuella.
Nej.
Men om vi börjar så här, hur gammal var du när du förstod att du var homosexuell?
Gud, de här frågorna har jag aldrig svarat på förut. Nu ska vi se. Alltså det är väldigt tidigt egentligen. Det är typ årskurs 6 kanske. I mellanstadiet.
Hur gammal är man då? Då är man typ
12 tror jag.
Ja.
Så det är ju ganska tidigt, tror jag. Jag vet inte var när människor brukar komma underfund med det.
Nej.
Men det känns som att det var tidigt.
Mm. Men alltså, hur var det då? Hade ni pratat typ så här homosexualitet i skolan? Eller hur var det för dig hemma? Var det något ni hade pratat om? Eller hur såg det ut?
Nej, alltså verkligen inte. Utan det enda var verkligen att jag förstod typ inte... Alltså det var ju typ väldigt främmande. Särskilt i så här... Jag är uppvuxen i Gävle.
Mm.
Som är typ en ganska mindre stad typ. Och där finns det inte alls så här öppna homosexuella människor. Det händer liksom inte. Så det var väldigt främmande. Och jag förstod typ inte varför jag så här inte snackade om tjejer lika mycket som de andra killarna i klassen typ. Och sen så fattade jag väl typ själv kanske någon gång där typ innan jag skulle börja högstadiet, kom jag ihåg. Puberteten hittade mig mellan 12 och 13 typ. Och sen så förträngde jag det bara i 5 år kanske. Fem år låtsades som ingenting. 7:an, 8:an, 9:an, 1:an, 2:an tror jag.
Oj,
att det var. Ja. Och sen så berättade jag det för min kompis för första gången när jag var väldigt full. Typ så här 6 på morgonen på väg hem från en efterfest så här. Sen så vaknade vi dagen efter hemma hos henne och pratade aldrig om det. För att hon förstod typ att jag hade sagt det för att jag var jättefull bara typ. Och att jag verkligen inte ville prata om det egentligen.
Mm.
Och efter det tog det typ ett helt år innan jag berättade för henne igen typ.
Oj, ja, vi kom in lite mer på det.
Ja, men vi pratade lite om det igår. Visst är du också 93?
94.
Ja, 94. Ja, men vi är nästan lika gamla då.
Är ni 93?
Ja, ja. Och vi kommer också från en ganska liten stad. Och vi pratade lite om det igår, att det är ganska konstigt att man liksom pratar väldigt lite så här, alltså sexualitet i allmänhet under typ låg- och mellanstadiet. För det är ändå då man liksom kommer in i puberteten. Det känns som att det är då man typ så här börjar utforska mycket.
Ja.
Man har ju typ lite så här, ja men lite sexualkunskap liksom typ.
Ja men det känns men som då går ju alla och tänker på så här, bara, ah men kommer jag bli kär i en kille eller blir jag kär i en tjej? Alltså det har jag också tänkt.
Ja, ja, ja.
Det men känns så himla konstigt. Nej, eller hur?
Nej, det är det också. Och det är också så här, det är den åldern man planterar i barnens sinne typ, vad som är normaliserat och inte.
Mm.
Och i och med att när barnen är typ så här 7, 8, 9 och man verkligen bara trycker in dem i den här heteronormen gång på gång, så blir det ju verkligen så att man tänker inte på att det finns någonting mer. Alltså man tänker på automatik att det är det som är det naturliga och det är det alla är typ.
Mm, precis.
Och det är väl där problematiken ligger. Alltså när det kommer till undervisningen i grundskolan skulle jag säga.
Mm, ja men verkligen. Men jag tänker med, alltså Gävle, ja det är inte lika liten stad som vi kommer ifrån. Men alltså var det väldigt så här, om du tänker liksom typ hur samhället där är uppbyggt. Är det väldigt så här, ja men är man liksom, har man mycket fördomar kring homosexualitet? Och är det liksom så här, ja det är inget man snackar om och det finns inte. Eller alltså hur är det liksom?
Nej gud, alltså det är ganska svårt att svara på. För att jag trodde ju, alltså så här är det, man har ju hört, ja om man säger så här då, när folk skämtar ganska mycket mer där om sånt. Alltså det är mer normaliserat att man typ så använder bög som skällsord och sånt där.
Det är det där vi kommer från också.
Ja, och det är väl typ det jargongen som man har, särskilt så här grabbarna i klassen emellan typ. Att det är ju väldigt grabbigt och väldigt nedlåtande typ kanske mot de killarna som inte passar in i den här grabbiga stereotypen typ.
Mm.
Så där så har vi folk ganska mycket fördomar typ.
Men hur, du nämnde innan att det så här, första gången du sa till din vän var under fyllet liksom.
Mm.
Men hur kom du ut? Sen alltså vi vet inte ens om man säger så längre.
Nej.
Men
när berättade det låter du liksom, så jävla så här, komma ut.
Ja precis. Som var det så här. Då kan jag gärna komma ut med att jag är heterosexuell.
Ja men liksom. Eller hur.
Men i alla fall. Men hur, liksom, hur länge dröjde det sen tills du berättade för dina övriga vänner och din familj? Och, alltså hur gick det till och... Hur gammal var du då?
Det var i somras.
Oj!
Det är inte så nu.
Ja.
Oh, jäklar.
Verkligen. Jag berättade väl för mina första vänner typ förra hösten tror jag. När jag flyttade hit. För det har ju verkligen varit så att jag ville inte komma ut när jag bodde i Gävle. Det var inte mer än så. Jag ville inte gå på gatan typ. Och tänka kanske att någon kollade på mig typ. För det var ju inte så att jag var helt okänd i den stan typ.
Nej.
Så det ville jag typ inte ta. Utan det var... När jag flyttade hit precis när sommaren efter studenten tog slut, det vill säga oktober förra året, september-oktober. Och sen så åkte jag inte hem till Gävle förrän när sommaren kom. Så jag var här i typ 8 månader innan jag åkte tillbaka till min familj typ. Och då var det första natten när jag låg i mitt pojkrum, sen hade jag flyttat hemifrån, som jag verkligen så här började reflektera över hela livet som jag hade byggt i Stockholm typ. Och att det var så här, det var ingen som brydde sig om att jag var gay liksom. För det var jag öppen med här i Stockholm.
Mm.
Så det var jag liksom. Men inte så här för allmänheten. Och så då låg jag där och tänkte jag bara, men gud okej. Okay. Klockan var typ så här 12. Dagen efter så skulle jag gå och kolla på mina vänner som skulle ha så här studentbrännboll typ. Jag åkte dit under studentveckan för att jag så här skulle hälsa på mina gamla kompisar. Och så låg jag i min säng och bara okej. Okay, nu är jag här för första gången på nästan ett år. Och jag har egentligen ingenting mer att hämta i den här stan. Jag har inga människor som jag känner några som helst förpliktelser för eller någonting överhuvudtaget. Så nu skriver jag bara. Och så började jag skriva så en anteckning i min telefon som blev så väldigt lång. Så jag bara okej, vad ska jag göra med det här? Jag lägger upp det på Facebook typ.
Jag minns det här.
Det kändes ganska töntigt typ så här, skriva en sån Facebook status. Men där och då så kändes det väldigt viktigt för mig. Och det har gjort väldigt mycket för mig i efterhand också. Så jag är väldigt glad över att jag gjort det. Så jag la upp det på Facebook och typ printade och la upp det på twitter.com.
Och i det här inlägget så skrev de att du är homosexuell och att... Ja,
skrev väldigt så här... inte hånande mot min stad, men jag var väldigt arg mot dem för att de själv hade placerat mig i det här facket där de fick mig att tro att det inte var okej för mig att vara det.
Mm.
För det var ju basically så det var under hela min uppväxt. Mm. Man är inte gay. Och jag verkligen bara skrev en status och bara, ah, här är jag nu, ni är kvar där typ. Hahaha, typ. Och det gick bra. Responsen var väldigt bra. Jag la upp det på Facebook och jag la upp det på Twitter. Det blev väldigt delat på båda sidorna. Och sen dagen efter när jag kom till den här brännbollsgrejen så var ju typ halva Gävles ungdomar där. Och det var ju bara bra respons egentligen. Men det var också så här när folk kom fram till mig och bara, gud vad kul att du gjorde det här, gud vad skönt. Det var verkligen så här bara, ja, ah, fast jag behöver inte höra det här från er typ. Jag var verkligen så här, I'm done. Jag ville bara skriva det så här, ni är inget, tyvärr. Men det var så det var.
Men det måste ha varit väldigt skönt ändå, alltså på något sätt, att så här få ut allting eller liksom.
Det var verkligen en börda som lättade för mina axlar.
Mm.
Alltså ändå så här, det har ju inte varit kul att växa upp och typ så här, ändå så här, se alla ens vänner typ dejta, ha partners och typ allt sånt där.
Mm.
Och inte kunna vara där själv typ. Jag har fortfarande inte haft ett förhållande liksom, men det är av andra anledningar nu. Jag har inte tid. Så det har väl gjort att det var, ja, väldigt lättande liksom. Men också så här väldigt tråkigt, för jag gick ju miste om en ganska stor del av ens ungdom skulle jag säga. Det är kul med tonårsflörtar och romans i den åldern liksom. Och det fick jag inte vara en del av, tyvärr.
Nej.
Så det ser jag väl, I guess.
Mm. Men hur blev reaktionerna från din familj då?
Fick
de också reda på det här när du liksom la upp det här Facebook-inlägget? Eller hade du pratat med dem innan?
Nej, det har jag inte gjort. Och to be honest har vi faktiskt aldrig pratat om det. Men grejen, när jag skrev den här statusen typ, så skickade min mamma ett sms till mig dagen efter. Hon hintade ganska mycket mot att hon hade läst det typ. Och mina systrar lika så. Så jag antar att de vet typ. Men vi har inte pratat om det. Det har vi faktiskt inte gjort. Varför vet jag inte.
Men på den här podden sen och bara, what?
Ja, verkligen.
Det är så här, vad är det att prata om? Alltså, ja, alltså det blir egentligen så himla big deal. Om ni ska sitta och bara, okej, nu var det här med min läggning. Liksom, alltså, varför ska man, man göra så stor grej av det?
Nej, så är det ju verkligen.
Mm.
Och sen så, nej, jag förstår verkligen inte alls varför man ska göra världens grej av det. Men tyvärr så, grejen är den att det är just pass laddat. Och särskilt, nu har kanske ni har lite svårt att relatera till just det. Men när det kommer till så här muslimska bakgrunder typ, så är det lite mer konservativt tänk när det kommer till läggningar. Och grejen är den, jag har ingen aning egentligen om vart mina föräldrar står. Jag har ingen aning om det är okej för dem eller om de är så här helt emot det typ. För att vi har inte pratat om det under min uppväxt. De har inte hintat eller något sånt där heller om sånt. Så jag har faktiskt ingen aning. Det är nog därför jag inte pratat om det. Och sen så, om jag ska vara ärlig, så har jag inte så jättebra kontakt med mina föräldrar.
Mm.
Så jag, det är inte så, jag lägger inte så stor tanke vid det liksom, om de vet eller inte.
Mm.
Så är det.
Mm. Många undersökningar visar att så här, människor som placerar sig, eller som placeras, jag vet inte riktigt hur man säger, inom så här HBTQ-spannet, att de har en nära koppling till psykisk ohälsa. Har du själv någon koppling till psykisk ohälsa?
Ja, alltså, fast du på, menar du liksom i samband med min läggning eller typ?
Nej, det behöver
överlag?
Inte vara.
Nej.
Men det, alltså det är, när studier har gjorts, så har det visats att många som är homosexuella, bisexuella, trans eller queer, vi sa det för det. Att de har angivit att de har en koppling till psykisk ohälsa. Sen om det beror på läggningen eller så, det vet man kanske inte, men
Nej, men ja, jag vet som sagt inte hur det är för andra, men totally agree när det kommer till mig. Alltså dels så har jag ju fortfarande väldigt, alltså jag har ju ångest dagligen liksom, och det är ju över, alltså det är ofta, alltså man mår ju väl dåligt ofta, antar jag. Jag kan liksom ligga hemma och så här, och inte ha någon aning om varför jag mår dåligt typ, men att det händer. Och det är, så här, det är ganska jobbigt, för man vet liksom inte varför, utan det är bara, man ligger där och så här, tänker dumma tankar typ, av någon helt så här dum anledning egentligen, som inte bottnar sig i någonting.
Mm.
Men ja, det skulle jag väl säga. Och sen så har jag ju varit, alltså haft en träningssjukdom, kan man säga så.
Mm.
Och det var väl ganska mycket psykiskt också. Ortorexi heter det.
Mm. Men jag har ju sett ett avsnitt om
just det är så. Ortorexi. Ja, med vem då?
Lisa.
Okay. Mm-hmm. Så det är väl också en faktor, antar jag.
Mm.
Men ja, kopplingen finns väl där, antar jag. Mm. Vad den beror på är jättesvårt att säga faktiskt.
Mm.
Intressanta undersökningar, vad menar de? Alltså att man...
Alltså att många har uppgivit det i alla fall. Alltså inte att det finns, inte att de har uppgivit att det är just det sambandet.
Nej.
Men
jag tror det har mycket att göra med just det här liksom, ja, men skammen, att man liksom inte vet hur samhället ska reagera, typ man är rädd för vad familjen ska säga, så går man och bär på det som du själv sa, att du liksom trängde undan det i 5 år.
Mm.
Av vilken anledning liksom? Det blir den här, ja, men jag, att man inte kan vara sig själv, tror jag det handlar om mycket.
Ja, det tror jag också.
Nej, men så är det ju, alltså en väldigt jobbig tanke jag har ofta är ju typ så här att mina straighta killpolare typ så här ska tro att jag är ute efter dem.
Ja.
Och det är verkligen den värsta tanken jag har, och det tänker jag tyvärr ganska ofta. Typ så här, om jag har bråkat med någon av mina vänner typ, eller typ vi tjafsar, så kan jag vara så här typ, okej, ska jag ta upp det här med den här personen, eller kommer den här personen tycka att jag är överkänslig och typ tro att jag har känslor för den?
Mm.
Och det är ju en ganska, det är jävligt, en jävligt dum tanke.
Mm.
Som jag har väldigt ofta. Och det behöver liksom inte ens vara en ytlig vän, utan det kan liksom vara mina närmsta vänner. Även fast jag liksom egentligen vet att det är klart att de inte tror det. Mm. Så börjar jag liksom tänka så ändå. Och det är sjukt orimligt, för att så är det ju liksom inte, tror jag i alla fall.
Mm.
Och det är väl en ganska jobbig grej, antar jag.
Mm. Men vi nämnde ju att vi ska prata lite näthat med dig också.
Spännande.
Ja, när blev du liksom, jag vet inte om du själv skulle kalla dig en offentlig person. Men, ja, men du är ganska stor på sociala medier liksom.
Mm.
När blev du det?
Inte tillräckligt stor för att bli bjuden på den här sociala mediegalan som är i december.
Där vi är nominerade, så rösta på oss.
Ja, rösta på dem. För jag är inte ens inräknad som gäst tydligen. Varken jag eller min poddpartner Emmy, tyvärr. Men, gud. I så fall skulle väl det vara, alltså, jag har väl ish. Jag hade en ganska stor blogg för några år sedan. Med typ så här 30 000 unika i veckan. Låg typ så topp 3 på Nattstad. Mm. Men den var helt galen. Alltså jag hade inga gränser. Alltså,
men det älskar man ju.
Så där blev jag väl lite igenkänd. Då började jag bli så här bjuden på lite blogggalor och sånt där. Och det var ganska kul. Men sen så steg makten mig åt huvudet. Så jag satt hemma en kväll och bara, nu måste jag ta bort det här. Så då raderade jag bloggen utan att säga någonting till någon. Och sen så var hela det, den delen borta.
Men alltså, hur menar du med galen? Alltså vad kunde du lägga upp för inlägg liksom?
Var det så Alex Schulman och var elak?
Ja.
Du körde den Alex Schulman.
Gud ja, alltså mina största inspirationskällor var ju, eller min största var ju Katrin Zytomierska.
Ja.
Så det visar väl lite vilket stuk bloggen hade.
Ja, jag trodde det var galet. Alltså grejen är, jag minns att jag la till dig på Snapchat typ i somras. Och jag har ett så starkt minne från din Snap, och det är när du åker sopbil. Typ såhär, det är typ det bästa jag har sett.
Det är sista april.
Det var så.
Den sopbilen, jag har åkt den 2 gånger faktiskt. Men den står alltid, om ni vill åka så står den vid Hötorget 030, mellan 03 och 04. Om det inte, jag vet inte det på vintern nu. Men jag brukar stå där och de är väldigt villiga att låta en åka med. Ja, alltså han ser ju att jag är där. Så hoppar vi på där bak och sen så kör vi några varv. Vi åkte typ en kvart senast.
Och det var även anledningen till att du la till Mohammed på Snap.
Det var såhär, du bara, du måste följa. Jag bara, det måste jag.
Det var verkligen så.
Nej, men det är kul. Det är jättekul. Jag rekommenderar verkligen att åka sofil. Nykter eller full, det spelar inte så stor roll.
Väldigt okay, men om vi återgår till det här med näthatet. Om vi har förstått saken rätt, så har du blivit utsatt för ganska så mycket hat på internet. Kan du berätta lite mer så här specifikt om det?
Absolut. Om man ska säga, när jag väl tog steget in i det riktiga offentliga var väl när jag landade min reportertjänst på Nyheter 24. Och började skriva mina krönikor där, som blev de absolut mest delade på hela sidan. Och det var ju, alltså så här är det. Jag hade kunnat, alltså budskapet i det jag skrev, väldigt så här feministiskt och vänsterpropagerande såklart. Men jag hade ju kunnat skriva sakerna lite mindre provocerande. Men jag vet ju själv, jag vet allt, jag vet hur jag ska spela mina kort för att saker ska bli delat. Det vet jag. Så jag skrev ju det jag menar och det jag står för, men i mycket mer provocerande syfte, så att folk ska liksom bli irriterade och dela det och bara, vad är det här för idiot typ. Så det var det jag gjorde. Och det började väl när jag skrev en krönika som hette "Nu kör vi en mansfri månad på krogen".
Ja, det minns jag.
Ja, det minns jag också.
Eller egentligen så började det med när jag kritiserade Zlatans kvinnosyn. Då började det komma väldigt, väldigt mycket mejl. Men inte i den mån som det kom när jag skrev mansfri månad. Mm. Utan då var det ju direkta hot. Min telefon gick i högvarv i en vecka. Jag kommer ihåg att jag ringde till Hitta och Eniro och verkligen bad dem så här, plocka bort mitt nummer. De bara, det tar 5 arbetsdagar. Och jag bara, jag kan inte vänta 5 arbetsdagar. För att det var verkligen brutalt. Det var så här, mail med min adress, med mina föräldrars adress. Det var liksom bilder så här, ni vet att man kan se så här folks gator på Hitta / Eniro typ. Mm. Så det var ju det på min gata.
Obehagligt.
Usch.
Så det var ju vidrigt. Men det värsta var ju att jag var ju fortfarande skriven hemma i Gävle, men jag bodde ju i Stockholm.
Mm.
Så det var ju så här, bilderna de skickade, det var ju liksom så här, där min familj bodde, där mina systrar bodde. Alltså hoten kom ju liksom till min hemadress. Så jag blev verkligen så här, okej, jag bor inte ens där typ. Så jag bara, tanken var, ska jag skriva vart jag bor egentligen, så att de låter min familj vara. För att de ringde ju på hemtelefonen också. Eller ska jag låta min familj ta smällen liksom. Det blev det sistnämnda, för att jag ville ju verkligen inte skriva ut min adress.
Nej. Visst har du blivit uthängd också?
Ja. Jag har ju varit väldigt aktuell hos, det är mina enda första sidor. Och det är ju hos Fria Tider och Avpixlat och sånt där. Så det är mina första löpsedlar i min karriär. Tack. Så det var väldigt kul att se hur man blev hånad av hela Rasse Sverige. Det var verkligen så här, jag kunde se, jag inaktiverade ju min Facebook i typ 5 dagar, för att det var ju så här extrem, du vet den där övrigt mappen som man har, som man missar väldigt mycket meddelanden ibland. Så jag så gick in i den typ efter 3 dagar och bara, wow. För då hade ju inte de som inte hade några gemensamma vänner med mig, deras meddelanden kom ju inte fram.
Nej.
Så det här var ju liksom från så här Bosse och Gösta och Sven och alla de här medelåldersmännen som bara, du är helt i med huvudet, hur kan du tycka att män är svin typ, kvinnor tar på män också på krogen. Och jag bara,
ja,
absolut. Det var så här, hade ett långt meddelande som inte ens går att tyda, men personen skriver typ att jag så här ska ha sex med min mamma samtidigt som en kortväxt människa står bakom mig och slår mig samtidigt som jag typ brinner i helvetet. Så det är väldigt ologiska grejer. Och det rinner av ganska lätt. Det gör det faktiskt. Så jag tar inte så mycket på det. Det är mer, jag tar ju mer på om någon ska så här kritisera det jag gör och säger så här, du är väldigt, du kan inte skriva.
Mm.
Alltså typ sånt. Alltså så här, när de kritiserar mitt arbete liksom, då är det så här, oj, för då är det verkligen mitt verk. Men när de så här skriver så här, dra hem till vart du nu än kommer ifrån, då är det så här, ja, Umeå, eller alltså vart liksom, vart ska jag åka? Så det, ja, det är väldigt mycket hat. Nu har jag ju så slutat skriva ganska mycket om sånt, för att jag typ inte orkat. Alltså det är så här, visst det rinner av, men det är också, det är väldigt krävande.
Vi tänkte på det, alltså tänker du mer nu på så här vad du skriver och hur du liksom?
Ja, det gör jag, det gör jag verkligen. Jag var ju väldigt naiv som hoppade in i hela mediebranschen och tänkte att jag kan väl föra och flänga med vilka ord jag vill åt höger och vänster utan att tänka att det ska få några konsekvenser. Men nu så här, ett år senare, så är jag väl ish lite mer medveten, och får man använda uttrycket medietränad?
Ja.
Så jag har väl lite bättre koll på vad jag ska säga och inte, för att så här, undvika dessa stormar typ. Det har gått ganska bra. Fick en i somras när jag skrev någonting för Metro typ. Men annars, jag skriver krönikor nu också. De är väldigt mycket mindre, mer, mycket mindre provocerande än vad de andra är. Jag skriver inte om så mycket så här feminism och typ politik och sånt som jag gjort innan. Jag kommer ju börja med det igen såklart. För att det är saker som måste sägas.
Ja, eller hur?
Men just nu så har jag typ bara inte energi till det.
Nej.
Och det är också nog för att jag har ganska mycket ångest i mitt liv just nu. Väldigt så här kluven inför vad jag vill göra. Men det är nog ganska många i mina åldern, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Så jag har ingen aning om man står still, om det går framåt, vad man vill göra, vad jag ser mig själv om 5 år. Mm. Så här ständigt stressad typ över ens vardag.
Mm. Och just så karriär och sånt.
Ja. Det är så lätt att typ så ifrågasätta sig själv. Vad fan håller jag på med? Ja. Liksom så här, det händer inget. Men just nej. Som du säger, så här, det händer inget. Ja. Jag står och stampar liksom på samma ställe. Och jag så här, men höjer också i andra hand. Liksom så här.
Ja.
Det är så lätt att bli självkritisk, tror jag, i den här åldern. För det är ändå, man har ändå vänner som typ gör karriär.
Ja.
Alltså, det finns så många man kan jämföra sig med. Om man är lite på sociala medier, som du säger, man läser bloggar och man bara, ja, där åker hon iväg på sin drömsemester.
Nej,
ja,
man bara, okej, nu har Kinsa spelat in en julsång för Nelly och här står jag och sjunger i duschen.
Ja, men det är verkligen så. Alltså, särskilt alltså, främst i Stockholm skulle jag väl säga, alltså karriärshetsen bland oss unga, särskilt i alla fall inom mediebranschen skulle jag säga, som båda vi är ju väldigt så här, man kollar ju väldigt mycket på andra.
Ja.
Jag gör det i alla fall.
Ja, det gör
och man också.
Jag tror faktiskt att de som påstår att de inte gör det, de ljuger.
Ja. Så är de ljuger.
Ja.
Det är våra ord och ingen annan. Nej, men det är verkligen så. Jag sitter ju ständigt och så här, går in på folks bloggar och så här, går in på folks poddar och bara, okej, varför är de där på topplistan och inte jag? Och varför gör de det här och inte jag? Vad gör jag för fel? Och man sitter ju verkligen och jämför sig med. Och särskilt när man har så här vänner och bekanta som så här, typ gör lite mer karriär än en själv. Det är klart att jag undrar om det. Jag vill ju ingenting annat än att mina vänner ska lyckas. Men jag blir ju också så här, gud, varför inte jag där? En typ.
Exakt. Mm.
Så det är ganska ångestgivande. Så jag måste nog så här landa lite mer i mig själv, tror jag, innan jag börjar så här ge mig ut i politiska debatter till höger och vänster. För jag vet ju att det ger mig ganska mycket medialt utrymme.
Mm.
Och då måste jag vara redo för det typ.
Ja.
Så jag ligger lite lågt just nu.
Men det är nog klokt.
Mm.
Ja.
Det är väldigt starkt, tänkte vi, att så här fortsätta vara aktiv på sociala medier och fortsätta liksom sticka ut hakan eller vad man säger. Alltså, hur är ditt tänk kring det? Tänker du så här, men de ska inte få vinna så jag fortsätter köra ändå? Eller hur blir man så stark liksom?
Alltså, dels det såklart. Alltså, det funkar ju inte att lägga sig, tycker jag. Alltså, det är så här, jag skulle inte kunna radera mina konton för att de vill att jag ska göra det. Det hände liksom inte. Nu lyckades ju de med det förra hösten. Jag inaktiverade mina konton.
Mm.
Men det var ju liksom, alltså, då var det ju för mycket. Alltså, det var ju så här, då hade jag ju panik. Jag kommer ihåg att jag låg hemma. Alltså, jag kommer ihåg att jag skrev krönikan på måndagen. Det började eskalera på onsdagen. Och typ på fredagen så liksom lämnade jag inte ens min lägenhet på fredag, lördag, söndag. För att den jag såg var så här skämtbilder om mig på så här rastsidor på nätet typ. Med så här 10k likes som så här spreds över hela Sverige typ. Såklart bara, eller främst av högerextremister. Men det var ju liksom inte kul. Och jag kände ju så här typ, det var ju paranoid. Så jag gick utanför dörren och bara, gud, alla kollar på mig. Alla vet vem jag är, alla hatar mig typ. Så det var ju... Då mådde jag ju skitdåligt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Min kompis frågade mig faktiskt för några veckor sedan, om vad är det värsta som har hänt dig i ditt liv?
Mm.
Och det är nog förra höstens hatstorm. Alltså, mycket bråk med föräldrar och rektorer och sånt där under uppväxten liksom. Men ingenting som går att mäta sig med det där. För det var ett drev som jag verkligen inte var beredd på. Inte alls.
Nej, jag tänker, när man hamnar i den situationen, blir det liksom att man typ... känner något så här, alltså blir man extremt mycket mer självkritisk i de lägena, eller typ så känner man liksom bara, ännu mer så här, vad håller jag på med, eller blir det mest bara den här rädslan för att någon ska göra någonting med den?
Alltså, det som är skönt, det är att jag verkligen ser vilka det är som hatar och inte. Så jag vet ju att den vettiga delen har jag ju bakom mig. Och då gör det inte så mycket om den ovettiga delen, det vill säga de här idioterna som skickar de här hoten och skriver de här dumma grejerna, inte gillar mig och inte bryr sig. Så det tar inte på mig så mycket så. Och att bli självkritisk av det, nej, för då vet jag att det jag gör är bra, för annars hade jag inte haft de här människorna bakom mig.
Precis.
Okej, sista frågan. Vad inspirerar dig?
Inspirerar mig? Alltså, det är väl mer... Gud.
Alla tycker den är så svår. Det är kul.
Men jag måste tänka här nu. Varför började jag göra det jag gjorde? Först så blev jag väl avundsjuk på det där glamorösa Stockholmslivet. Men det inspirerade väl mig när jag var 16-17 liksom. Nu är det väl mer, alltså nu är det inte så, alltså ska jag vara helt ärlig, så är det inte så mycket inspiration just nu, utan nu är det mer driv. Alltså det är så här, det börjar bli väldigt mörkt i Sverige tycker jag, rent politiskt. Och det är väl mer kampen av att typ det får inte hända. Men annars så är det ju såklart alla fantastiska människor som liksom, som jag ser upp till, som håller på med det jag vill jobba med liksom, som skriver de grejerna som bör skrivas, som gör de sakerna som bör göras liksom. Väldigt luddigt svar, men jag har liksom inga indirekta namn så. Men bara alltså viljan av att vilja förändra skulle jag nog vilja säga. I think so.
Tack för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack för att jag fick vara med.
Fan vad han är härlig.
Mm, verkligen. Jag är nöjd med den här intervjun måste jag säga.
Ja, men jag med. Jag tycker det var så kul att träffa honom faktiskt.
Mm, verkligen. Vi vill ju bara klargöra en sak med det här avsnittet. Och det är ju att Mohammed kan ju inte prata för alla homosexuella. Och vi menar inte heller att bara för att man är homosexuell så lider man av psykisk ohälsa.
Nej, precis som vi sa i intervjun så finns det studier som visar på att det finns en koppling. Och då har inte det att göra med att man är homosexuell. Utan vi tänker oss mer att det givetvis har att göra med hur samhället ser på homosexualitet. Och att det fortfarande är ganska tabu. Och att det finns mycket fördomar.
Mm. Och att det liksom känns som ett skrämmande ämne. Speciellt när man är så ung, som jag tror många är, när de faktiskt upptäcker att de är homosexuella.
Mm.
Det blir så här, det var ju som Mohammed också säger, att man blir liksom inlärd i det här pojke, flicka och ja, liksom allt det här med hur, gud, man blir till och liksom. Ja, så, det blir så det blir så fel redan liksom i skolan.
Ja.
Så, ja.
Alltså det är så sjukt.
Ja.
Jag fattar inte varför man bara inte kan ha det mycket mer så neutralt. Alltså.
Nej, alltså jag kommer ihåg första gången faktiskt när vi hade så här sexualkunskap.
Mm.
Det var ganska det var nog i femman eller sexan.
Mm.
Och då hade vi en kille som kom till oss som hette Kondomjeppe. Alltså, eller han kallade det så det.
Jag tycker det är så sjukt.
Alltså. Ja, för att han typ delade ut kondomer.
Det låter, kondomer. Alltså, ja, det låter svinläskigt.
Ja. Men, och då hade vi lite så här, men vi pratade väl typ kanske lite om mens och om sex och så.
Mm.
Men vi pratade inte om homosexualitet.
Nej.
Det vet jag liksom att vi inte gjorde.
Nej.
Och det är så konstigt. Man kanske gör det idag, det hoppas jag.
Ja, men jag hoppas inte att det är så här heller. Idag ska vi prata homosexualitet.
Nej.
Som att det är så här något exotiskt.
Nej, precis. Typ.
Alltså det är så här, ja, och sen kanske man blir kär i en kille. Och sen kanske man blir kär i en tjej. Och sen så kanske så båda är tjejer som blir kär i varandra. Och det är så.
Sen kanske du ena gången är kär i en kille, nästa gången är kär i en tjej.
Ja, alltså så här.
Det är så här. Det behöver inte bli en grej. Det är så här, ja, nu har du fyllt 10. Då ska du även komma ut med, vilken läggning har du, Sofie?
Ja.
Är du hetero eller är du homo?
Alltså,
det är så här, vad fan?
Samtidigt som när man är ung så kan jag verkligen tänka mig att bara, nej, 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 nej. Alltså så att det blir så.
Ja, men man kan ju hoppas om typ så här, ja, men om vi tänker rimligt, typ 10 år.
Mm.
Då är det liksom inte en tanke som någon har, för att det är så här, ja, whatever liksom.
Tror du 10 år? Det är fett lite.
Ja, okej, okay, det är rätt lite. 20 då. Vi är 20 år.
I wish.
Mm. Vi kan hoppas.
Ja, men alltså, vi måste tacka Mohammed också. Tack så jättemycket Mohammed för att du gästade oss.
Ja, det var jättekul att träffa dig.
Vi vill slå ett slag för Inget Filter. Vi lanserade förra onsdagen. Och alltså, 1 000 000 10 000 miljoner tack. Alltså, ni är så underbara. Nu blir det här geggigt känner jag. Men jag måste verkligen vara, vi är så överväldigade och så tacksamma för alla fina ord från er. Alla ni som har delat det vi har lagt upp, då tänker jag framförallt på den här filmen vi har gjort.
Mm.
Ja, och det känns så jäkla skönt bara att kunna jobba vidare med det här.
Mm. Ja, så tack för alla delningar och all uppskattning. För det uppskattas väldigt mycket tillbaka.
Mm.
Om ni har missat så kan ni gå in på Inget Filters Facebook-sida. Så sök bara på Inget Filter så får ni massa information där. Ni kan läsa vår blogg på now.se/ingetfilter.
Och vi lovar att det inte kommer vara typ bantningstips där. Inget sånt shit.
Nej, inget sånt. Och så kan ni ju såklart besöka vår hemsida ingetfilter.se.
Way! Och fortsätt följa oss på Instagram såklart. Ida Håkestrand heter jag och Sofie heter Sofie Hallberg. Och vår gemensamma heter Angestpodden. Så får ni all info om den här lilla podden där.
Mm. Fortsätt prenumerera i podcasterappen.
Nu går vi in i julmånaden, hörni.
Ja.
Så är den här lilla tomten. Ta hand om er så hörs vi nästa torsdag.
Ha det.
Hej då.